Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Here we go. Välkomna till MMA-podden. Nu är det varmt i staden och sommaren är nästan här.
Sabba.
Vi har två stycken galor att avhandla, så vi börjar direkt med galan som var i helgen och sen efter det hoppar vi på då det som är veckans numrerade gala, UFC 263, där vi har två stycken titelbälten som står på spel plus en femrondare som inte är en titelmatch. Men jag tycker att vi börjar med tungviktarna bara lite snabbt. Jairzinho Rozenstruik och Augusto Sakai hade huvudkortet, och vi hade även Ilie Latifi i helgens gala. Jairzinho fick det återigen och såg väldigt lätt ut mot Augusto Sakai. Prickade honom med två träffar, öppnade upp två mindre men ändå relativt stora cuts på ena sidan av ögat på Sakai, och det var slut i första ronden. Alltså, min tanke direkt där är: vem vågar egentligen kliva in på Jairzinho? För det enda han gör är att gå runt och är otroligt redo att släppa en atombomb i ansiktet på sin motståndare.
Ja, och bara väntar till de sista sekunderna. Då är det action. Alltså grejen är, han har ju power, det är det. Men vi har ju sett att han misslyckats när han har mött dem som är lite högre upp i den divisionen. Men jag tror att han börjar få i sig en lite så här gatekeeper-roll. Sen får vi se om han växer ifrån den eller om det blir en sån position att han, säger vi, att ska upp i topp 5 typ, övre echelon av tungvikten, så ska du ju kunna slå han. Gör du inte det, så ja, då hör du inte hemma där i toppen.
För Sakai var då rankad 9 och Jairzinho rankad 6, så det kommer nog inte hända något speciellt här i rankingordningen efter den här matchen då. Men obehaglig är han ju, det är ju väldigt, väldigt tydligt. Som du nämnde då, hans två förluster i den första var Ngannou. Blev han släckt 20 sekunder, sen vann han mot Dos Santos och sen blev han släckt, eller inte släckt mot Gunn, han förlorade en femrondare mot Cyril Gunn. Som vi kommer att se om några veckor går match. Så Gunn klättrar ju. Men Ilir var tillbaka. Nu var det ju ett tag sedan han gick match, jag tror det var cirka 1,5 år sedan han gick match, och han vann delat domslut, om jag inte säger helt fel här.
Split decision.
Precis, dubbelkolla mot Tanner Bowser som han vann. Alltså, jag var väldigt nervös där inför domslutet, kan jag säga, för att eftersom att McQuan torskade sin match och han hade ju ner sin motståndare på marken och den var där ganska mycket, men det kanske inte hände så jättemycket från topp, så tänkte jag att okej, det hände ju inte jättemycket från Ilir på topp där i första ronden, så jag visste inte riktigt hur den skulle gå, men han tog den.
Ja, men det var skönt att han tog den. Man verkligen såg det för han själv också. Ja. Det var ju som vi sa innan, där var kniven mot strupen.
Verkligen.
Tre raka förluster sista matchen. Det är nog kontraktet hade varit på spel om han hade torskat.
Ja.
Och det är en kille man blir glad för när han vinner. Liksom. Man såg ju hårt han har kämpat och man såg ju känslorna komma ut där när han fick den här på sig, på att han fick vinsten. Liksom. Jag var också nervös. Men jag tror att liksom, Ilir vann såklart tredje ronden.
Ja.
Bowser vann såklart andra ronden. Det kommer till första ronden. Och där är ju delade meningar fram och tillbaka. Vissa tycker att Bowser ska premieras mer för att han gjorde mer effektiv striking, och andra tycker att Ilir ska premieras för att han lyckades ta ner och kontrollera matchen. Kanske inte var så aktiv, men han kontrollerade vart matchen utspelade sig. Ja, och det kommer folk ha, hur säger vi, och delade åsikter om forever. Nu är vi glada att Ilir fick den här, vilket betyder att han förhoppningsvis får ett förnyat kontrakt. Allt kan ju hända, men
ja,
han bör få ett förnyat kontrakt och då får vi se han igen. Är jag hypad och ser han mot toppen i tungvikten? Nej, jag tycker att den här prestationen inte var hans bästa. Men alltid kul att se han, och kul att han, hur säger vi, att han ändå får stanna kvar i UFC. För han har ju varit där ett bra tag nu.
Verkligen. Jag reagerade på en grej som Putte Berisha sa i ringhörnan mitt under match. Jag vet inte om du snappade upp det. Titta inte ner i golvet.
Nej, det hörde jag inte.
Mm. Det sa han. Titta inte ner i golvet. Det där är någonting som jag vet att Iller gör väldigt ofta. När, jag vet inte om det är någon överhand, om det höger eller vänster som han skickar, så har han en otrolig tendens att bara titta rakt ner i golvet. Och det är ändå intressant att det dök upp här, att även hörnan ropade titta inte ner i golvet. Och det är det där att han uppenbarligen, tittar du ner i golvet ser du faktiskt inte vad som kommer sen, vad som följer upp. Och det är lite det han åkt dit på några gånger, att han har blivit prickad.
Det är väl brottaren igen som,
jag tror det,
som liksom, det ligger inprogrammerat att, att titta neråt och mot benen hela tiden. Men alltså, säger vi, jag vill se Illir, alltså, med lite mera det här som vi sa innan, lite mer självförtroende bara. Och våga ge sig in i dueller. För han fick ju ett par bra, alltså han fick bra utdelning stående också. Han bara fortsatt med det, följt upp lite mer, liksom tagit kommando i matchen, visat att han är där och alfa sig lite på Bowser, så tror jag det hade varit ett tydligare domslut. Och speciellt när han har dem nere. Sen, nu är det ju så här, han har mycket mer vikt, det är jobbigare liksom, han såg lite trött ut, eller ganska trött ut. Men jag tänker så här, får han upp kondisen bättre, så tror jag han kan göra mer effektiv damage från topp, att han verkligen postar upp och släpper bomber ner. Och han är ju, alltså jag tror så här, lägger man under Illir så är det svårt att ta sig upp, det har vi ju sett.
Och det var tydligt.
Om man inte heter Derrick Lewis som bara ställer sig rakt upp. Men annars så tror jag så här, kan Illir bara få till lite mera ett mer aktivt ground and pound game med tunga, tunga slag, så tror jag han kommer börja slå ut folk där nere också. Men det är konditionen, och Illir är ju inte den yngsta fighten längre.
Nej, det är väldigt, väldigt sant. Det, hur som har, det är jättekul att han plockade den här segern. Och det märktes, det var emotionellt, han började gråta där. Och
jag tror det varit jobbigt.
Mycket tyngd, mycket press. Och jag förstår det, alltså det är mycket förluster. Många som säkert har riktat sin kritik. Många som, jag där och tyckte kanske inte att han vann den förra matchen. Men det är ingen kritik, utan det är väl bara en tanke. Men jag tror att det är mycket press. Väldigt, väldigt mycket press. Och just det, att ta de här tre förlusterna och höra det här snacket från folk. Ah, men han duger inte och bla bla bla. Och nu fick han i alla fall den här vinsten, vilket var jätteskönt att se. Och jag tror att det släppte mycket, mycket press från honom. Det jag hoppas nu med att när den här pressen släppte är också det att det blir en mer avslappnad Illir som kliver in inför nästa. Att nu är inte de här tre förlusterna som jagar honom vägen in till buren, och att det kanske blir en fjärde. Utan,
så du menar att han har råd att chansa lite mer i matcherna nu? Ja, alltså om han sitter på ett nytt kontrakt, så är det ändå förhoppningsvis 3-4 matcher han har.
Ja, jag tror ändå en viss avslappning, att ändå, nu fick han till det, nu fick han sin tungviktsvinst. Nu är det inte den här otroliga stressen och pressen. Men det är klart, för varje förlust du drar på det blir värre och värre och värre, och man börjar tvivla på sig själv mer och mer. Men nu kunde han ändå döda det här tvivlet hos sig själv, tror jag nog. Inte hos andra, utan verkligen att kanske släcka det här tvivlet hos sig själv och bara, okej. Skönt, nu fick jag. Men det jag hoppas däremot är att han matchar sig själv ganska så snabbt igen.
Att det inte går ett år, ett
nej, och ett halvt. Att det liksom kom in nu och få rutinen. Så att det,
men
jag blir
läste att han hade brutit
två, ja just det, han bröt armen på två ställen, va?
Yes.
Så det blir nog att ta bort det ändå.
Det tror jag. Och ögat där såg inte heller ut att må riktigt, riktigt bra. Men jag tror att alltså, läka ihop armen och sen signa upp det så fort som möjligt.
Ja. Ögonpetning eller inte, för det här var lite ögonpetningarnas afton, och det är något jag kommer komma in på lite strax. Vad var din tanke?
Jag tyckte det såg ut som en tumme gick in i ögat.
Ja, men inte att den var avsiktlig, men att det var ett slag och att tummen landade där, eller hur?
Eller ja, avsiktligt tror jag inte det var, men jag tror att det var i vinkeln att tummen kom in i ögat, ja. Sen är det ju oavsiktligt, det var inte så att Bowser tänkte att nu ska trycka en tummen i hans öga, men jag ser det att det var alltså en oavsiktlig ögonpetning. Domaren såg det inte riktigt, tror jag, för att det såg ut som ett slag, och då så kom ju den här situationen, och som tur är så lyckades Illir rida ut stormen, att han inte blev nedslagen där när Bowser steppade upp gamet liksom. Och det hade varit tråkigt.
Det måste jag ge Illir, det där var så skönt att se hur han verkligen tog sig igenom den motgången, att bli prickad där oavsiktligt eller ej, och så liksom ändå bli nedslagen, åka på väldigt mycket slag av Bowser, men ändå ställa sig upp, bara rida ut stormen och ta sig där igen. Det är verkligen en stor eloge, och det tycker jag nog var den, vad ska vi säga, den största vinsten för Illir i den matchen, var faktiskt att han tog sig igenom det där.
Ja, för jag tror många, alltså det läget var ju egentligen ett avslutningsläge för Bowser. Ja. Han lär ju ångra sig själv, för han inte steppade upp ännu mera just då. Men Illir red ut det bra, och kom tillbaka och vann strategiskt, tycker jag, tredje ronden. Han gjorde vad som behövde krävas och tog ner honom, och så började jag tänker inte låta dig ställa dig upp.
Nej.
Men så var han exakt så där lite aktiv så att det blir att de inte kan bli uppdömda.
Nej, exakt.
Och då är det upp till Bowser att ta sig upp därifrån, inte bara ligga där.
Nej, grym match. Och återigen, grattis Illy till segern. Det var riktigt skönt att se. Jag tycker ändå att vi lyfter Makwan lite snabbt här, yes, mot Kamuela Kirk. För där blev det ett enhälligt domslut som gick åt andra hållet, trots att Makwan fick ner sin motståndare vid vissa tillfällen. Och
jag tycker att det här var Makwans, han såg inte ut som Makwan. Han såg gasad ut, trött ut, ingen typ kraft i sig. Jag vet inte om det var jetlag, att han har varit sjuk. Det var något som inte stämde, tyckte jag. Han såg inte ut som den här energifyllde Makwan som han brukar vara. Liksom, han var lite skygg för slagen stående. Och han hade det, liksom, jag vet inte, det såg inte ut som att han var 100% i den här matchen. Jag tyckte med det sagt att det var nog hans dåligaste performance i UFC. Då han innan har varit lite mer, ser vi, energifylld. Lite mer, liksom, han jagar lite mer. Nu var det liksom typ, om jag säkrar en takedown bara för att säkra en takedown, sen gör jag inte så mycket mer. Så ja, jag vet inte. Vi får väl höra här om det var någon sjukdom eller någonting som har spökat.
Ja, jag håller med. Jag tyckte inte heller, det märktes snabbt. Han fick inte sina nedtagningar. Han försökte se på dem i början av första ronden.
Ståendet också, liksom, för om vi tänker med senaste matcherna, så har han ändå haft en kurva uppåt i sin striking. Han har ju boxats mycket och det här. Och här såg det liksom ut som att, nej, jag vet inte om han inte har tränat inför det här uppehållet och varit för långt. Någonting såg det ut vara. Eller så var det bara inte hans dag.
Ja, det, man vet aldrig, det kan verkligen vara vad som helst. Yes. Men där var det ändå intressant, trots att han fick ner det så dömde inte domarna till.
Nej, men det var ju för att motståndaren, vet han,
Kamuela Kirk.
Yes, att han var ju mer aktiv hela tiden underifrån med slag, med liksom submissionförsök, med allting. Och jag tror att det är aktivitet liksom. Vem vill vinna matchen? Vem gör mest skada? Vem gör mest? Mm. Bara ligga och hålla någon. Du vinner inte. Illy var ju ändå lite mer aktiv.
Ja, ja, absolut. Mason Jones fick vi se igen. Ja. Och han, det var ju otroligt vilken match han gör fram tills att det blir en oavsiktlig ögonpetning. Ja. Jätteklumpigt.
Han tråkigt för han då han vann. Alltså.
Ja. Alltså, och som jag säger nu, ögonpetningarnas afton, det var ju ett gäng ögonpetningar, men man märkte att Alan Patrick direkt, han var liksom, jag kan inte se. Och det...
Han fick en no contest istället för en loss.
Ja, och han räddade nog sitt kontrakt också. Han var inne på två förluster och hela den biten.
Men jag fattar inte att Mason inte... Alltså han hade så många lägen att så vet du vad, här kan du punktera matchen. Ja. Och så gjorde han inte det, utan han hoppade ut igen. Och så här, som att han ville ha mer ringtid där inne. Men istället för att bara, men vinn. Ja. Få din vinst nu som Paul har väntat på i hur länge som helst. På avslut dessutom liksom.
Nej, men det roliga var lite in och läste på, jag tror det var på Instagram, och där var ju alla ändå så här, men det är ändå Mason Jones vinst, och hur kunde det ens bli en no contest, och liksom när det bryts så här borde man kanske kolla på domarkortet. Men jag tror att man hade gjort det om det hade varit det tredje.
Ja.
Då hade det kunnat teoretiskt sett leda till en vinst. Då väljer man mellan no contest eller DQ då. Ja, hur som helst, var snyggt, snygg match utav han. Jag tyckte han såg riktigt, riktigt grym ut. Jag måste gå, apropå att hålla. Nu är det, nu vet jag att du såg inte hela den här matchen, men det var Roman Dolidze mot Loriano Staropoli.
Jag spolade och såg samma position hela tiden och bara spola.
Alltså förståeligt, det var en sån jävla skitmatch rent ut sagt. Jag är verkligen förvånad över Roman Dolidzes prestation här, för jag måste ändå säga att jag tycker att Roman Dolidze har varit en rolig fighter att se. Sen han debuterade tycker jag att det var det liksom, jag vet inte, någonting väckte mitt intresse hos honom. Men sen går han in och gör den här prestationen genom att bara hålla ett kroppsgrepp på sin motståndare, inte göra någonting, och bara, det var en stand and pray. Det var det, jag tror jag sa det till och med i sändningen. Det här var definitionen av stand and pray. Jag är jätteförvånad att Keith Peterson inte gick in och separerade dem. Det hände ingenting. Ingenting. Men att de bara stod i buren. Staropoli var jättefrustrerad på slutet. Är det så här du vill vinna en match? Och Dolidze verkade ändå vara skitnöjd att han hade vunnit. Och jag tror till och med att det var MMA Junkie som hade gjort inom situationsdelen, inom parentes, en sån här, ett W. He got his W. Och det verkar som att ingen tyckte väl att det låg någon form av heder i att vinna den här matchen på det här sättet. Nej, alltså jag är jätteförvirrad.
Men frågan är om organisationen, alltså tänker de bara vinst eller tänker de också på hur du vann?
Nej, de tänker ju verkligen på
hur de vann.
Det är
det jag menar. Absolut. Så då kommer det så här, visst du vann, men fightas du så här vill vi inte ha dig.
Nej.
Så jag tänker, det kan bli mycket sånt också som kommer spela roll framöver. Ja. Så det är inte bara vinna på det tråkigaste sättet du kan, utan
jag tror det är väldigt viktigt för Roman och i sin nästa match att göra en underhållande prestation, för det här var riktigt dåligt. Alltså förlåt, men det här var verkligen katastrof. Och det lustiga blir också att vi gick ju från Santiago Ponzinibbio och Miguel Baeza som kanske gjorde en av årets bästa matcher, och så går vi till Dolidze, för där jag tänker inte ens inkludera Staropoli i den ekvationen, men Dolidze sen gör kanske årets sämsta fight. Det här var i klass med Derek Lewis och Francis Ngannou i att det händer ingenting.
Det är underhållningsvärde.
Ja, det var hysteriskt tråkigt. Men vi får se vad som händer. Ja. Vi flyger på Santiago Baeza, där jag trodde att faktiskt Santiago Ponzinibbio skulle torska matchen.
Ja, i första ronden såg det hårt ut.
Han ändrade på där.
Ja, men han fick ju lite typ en nytändning i matchen och fick igång händerna. Och jag vet inte, han bara fick lite blodlust där. Mm. Och bara steppade upp tempot hela tiden, och det var väldigt underhållande, speciellt sista ronden tyckte jag.
Ja. Han sa ju det också efter matchen att han har gått igenom någon form av sjukdom och varit nära på att dö, han har legat på sjukan.
Armen, ja.
Det har varit alla möjliga problem för honom, och då sa han det, nej, nu jag måste dö där inne. Jag kommer inte låta det här benet störa mig alls. Och det var häftigt att se, för han vände mentalt totalt där inne och gör istället kanske årets, en av sina bästa framträdanden i den där buren någonsin, alltså. Mm. Med tanke på att han vände en motgång och ändå fick det till framgång. Och Baeza såg skarp ut.
Väldigt, och var med in i slutet. Ja. Han blev väl träffad lite väl mycket. Ja. Så han har väl huvudvärk i några veckor framöver, jag kan tänka mig. Men, och bra haka. Ja. Då vi tänker att Ponzinibbio brukar ju släcka folk när han får en, två träffar. Ja. Och jag fick ju flera, alltså var det, när man kollade significant strikes var det helt sjukt.
Nej, det var helt galet. Båda två skickade ju en oerhörd mängd.
Men det var underhållande. Jag tror Dana var väldigt glad över att den här matchen ändå levererade ordentligt. För kortet var ju lite segt över hela galan.
Nej, men verkligen. Och då blir det ju den här lite för starka kontrasten sen när man går från det där och bara, åh ja, nu ska vi se. Sen bara, aha, okej, det är så här man vill fightas. Okej, yes. Ja, men kul. Roligt. Nu på lördag. Då har vi Israel Adesanya mot Marvin Vettori som gör upp igen. Vi har även Deveson Figueiredo och Brandon Moreno som gör upp igen. Vi har Leon Edwards, Nate Diaz, vi har Damien Maia, Belal Mohamed, Paul Craig, Jamahal Hill. Och så har vi ett helt underkort, och där har vi Panik Ansad och Alexa Davis. Ska vi börja med returmötet mellan Israel Adesanya och Marvin Vettori?
Yes!
Vad säger du? Kommer det vara någon skillnad på den här och den första mötet?
Jag har skiftat i det här fram och tillbaka, och så såg jag lite så här, deras intervju där med Michael Bisping när de var på varsin sida och de bråkade lite. Ena dagen tror jag Vettori gör en upset, andra dagen tror jag att Adesanya går in och bara skiner. Jag tror att Vettori har gjort sin läxa. Han såg grannmatchen, vet vad han bör göra. Han tänker säkert på förra mötet, vad som funkade, vad som inte funkade. Sen var ju det ett tag sedan. Båda utvecklas. Jag säger så här, att kommer Adesanya in till den här matchen med lite för mycket högmod och för självsäker att det här ska gå bra, så kommer det inte gå bra. Så det här kan gå hur som helst. För några veckor sedan var jag övertygad om att Adesanya skulle knocka Vettori. Nu tvekar jag lite mer faktiskt. Vettori har ju varit en pansarvagn, fast han blev träffad av Kevin Holland senast. Mm. Och det såg inte bra ut, så tror jag ändå att han har en bra strategi här mot Adesanya. Han känns liksom lite som att han ser det själv, Destiny. Och vad säger vi? Jag vågar inte utse en vinnare, men jag tror det kommer bli en väldigt underhållande fight. Just att det är bad blood mellan dem också.
Vi har Vettori på 17 vinster. Det är 2 via knock, 9 via sub, 6 domslut som har gått hans väg. Vad gäller hans 4 förluster så kommer alla via domslut. Han har just nu 5 stycken vinster i ryggen. Vem vann mot honom senast? Jo, Israel Adesanya via delat domslut. Efter det, Cesar Ferreira domslut, Andrew Sanchez domslut, Carl Robertson, Rear Naked Choke, Jack Hermansson domslut, Kevin Holland domslut. Alltså, Det är intressant det här, för nu kommer ju då Adesanya ifrån sin, vad ska jag säga, första förlust i UFC i alla fall då. Det är den, Jan Blachowicz var den som satte ettan på hans record och bröt hans segerstråk med 20 raka vinster. Nu kliver han in med 21. Alltså,
och innan dess så var ju Vittori den som hade tagit honom till, säger vi,
domslut.
Exakt, och det var en
tuff match.
En domare hade ju Vittori som vinnare.
Ja. Alltså jag tror ändå att vad gäller utvecklingskurva så tycker jag att den är mycket tydligare på Adesanya. Från match till match tycker jag att han har täckt en hel del hål. Absolut, han klev upp en viktklass, han försökte. Det var ett enigma i början för Blachowicz. Man kunde se att det såg inte ut som att han var i fight, utan mer att han satt framför en skolbänk och skulle lösa universums matematiska gåtor. Och han lyckades lösa dem. Helt plötsligt så var det en annan blick, en annan fokus på Blachowicz, och han plockade hem matchen. Men jag tror ändå att Vittori har nog inte riktigt det där. Jag tror att han har att nå en viss väg. Jag tror fortfarande, jag ska ta fram rankingen här bara för att dubbelkolla mellanvikten, så anser jag nog ändå att det finns vissa där som fortfarande kommer att besegra honom. Jag tror att han får problem mot Whittaker. Jag tror att han till och med får problem mot kanske Jared Cannonier, även om Cannonier är på fjärde plats och Vittori just nu trea. Nu vann han mot Hermansson, han gjorde en jättebra prestation där. Men jag är osäker, och min osäkerhet baseras väldigt mycket också på hur det såg ut när Kevin Holland väl kunde stå. Där upplevde jag att det var som att någonting blev väldigt problematiskt för Vittori. Och jag tror inte att han kommer kunna ta ner Adesanya på samma sätt som han kunde ta ner Kevin Holland. Kevin Holland kändes verkligen som att när han hamnade på rygg, det var som att han aldrig hade legat på rygg förut.
Därför är han att brottas nu på AK.
Exakt, exakt. Och det ska bli intressant att se vilken Kevin Holland får efter det här. Men jag tror nog med det sagt så tror jag ändå att jag tror att det blir Israel Adesanya som plockar den här. Men jag håller med dig om, kliver han in med högmod och tror att det här är en enkel match, då tror jag att det blir stora problem för Adesanya. Men jag har svårt att se att han går in med den inställningen. Jag vet inte. Jag tror att han har alltid sitt självförtroende, men jag tror ändå att det är på rätt sätt. Han vet. Jag tror han gillar att utmanövrera sina motståndare där inne, att schacka ut dem på ett sätt och göra schackmatt. Och jag tror den här gången så kan det till och med bli så att han vill göra som John Jones gör när han möter sina motståndare den andra gången. Svepa ut dem därifrån väldigt, väldigt fort. Vilket jag hoppas att han gör.
Han sa ju det själv att den här gången ska det inte finnas några
tvivel.
Ja, med tvivel att så här, tänk om han kanske vann den matchen. Utan nu ska han verkligen punktera, avsluta, visa att så, men jag är bättre än dig.
Och jag tror att det är det som kommer hända i det här mötet. Alltså det är en intressant match. Det är väldigt intressant, och det är på något sätt ändå kul att Vittori fick den här matchen ändå. För nu får vi då svaret, och jag tror att Adesanya också, han vill döda de här frågorna.
Och jag tror han också vill gå en match här efter förlusten. Ja. Bara så här snabbt liksom. Än att ha en förlust bakom sig.
Verkligen. Vad tror ni? Gå in och kommentera på MMA-podden Instagram på vårt inlägg om veckans avsnitt och dela era tankar och funderingar. Vem har rätt? Är det Paul eller är det Sebba? Det är upp till er. Jag pratar om mig själv i tredje person här. Men det är bara så att ni ska veta vem jag är, ifall någon har trott att jag är Sebba hela tiden. Ska vi gå vidare eller någonting mer du vill ta upp just om den här matchen?
Nej, alltså det blir kul att se. Det är bra gala, så det är bra avslut på galan också.
Ja, det är riktigt, riktigt bra. Det är det verkligen. Vi har ju en till femrondare där innan, och det är Davison Figueiredo ska möta Brandon Moreno igen. Yes. Och de gjorde ju vilken match de gjorde senast. Vi såg dem där inne. Helt otroligt. Ja. Vi har Davison Figueiredo, 20 vinster, 9 knock, 8 sub, en endaste förlust. Och det är via domslut, och det var mot Jussier Formiga. Sen har vi då Brandon Moreno, a.k.a. Baby Assassin, 18 vinster, 3 knock, 10 sub, 5 förluster. Allting kommer via domslut för honom också. Ingen av de här har blivit avslutade. Men det blev oavgjort senast han mötte Davison Figueiredo. Det är därför de står där inne framför varandra igen. Sist de gick var den 12 december förra året. Nu, ganska så exakt faktiskt ett halvår, 7 månader senare, så står de där inne igen. Ja. Alltså den här matchen, den klyver mig jättemycket.
Det beror på om den utspelar sig som förra matchen, vilket jag inte tror det kommer göra.
Nej. För jag tror nog också att nu ska säga, det hänger mer här på att Brandon Moreno har fått möta Davison Figueiredo en gång än tvärtom, tror jag. Mm. För att det är mycket, har varit mycket mystik runt Davison Figueiredo, men nu har Brandon Moreno varit där, han har känt, han lyckades vända på matchen
han
mitt
lyckades,
i, det blev en
oavgjord. Hakan höll.
Ja, verkligen.
Det är det. Och han vet att han lyckades få ner honom flera gånger.
Ja.
Så jag tror det där är hans key till det här. Och inte trada med Figueiredo, utan gör det som funkade i förra matchen. Och det var att ta ner. Han fick ner honom ganska lätt flera gånger. Ligga i topposition, jobba därifrån. Vinn ronderna. Det här är ju folk med hög energi, så de här kommer ju inte gasa. Nej. Så det gäller att vara strategiskt smart här. Jag tror dock att den här gången så är Figueiredo lite elakare. Han kommer få träff, och då den här gången kommer det inte vara samma, säger vi, haka på Moreno, utan den här gången kommer han somna.
Ja, du tror det alltså?
Jag tror det. Jag tror på Champ här. Han såg någon liten video på han där när han lovade att han skulle knocka honom, och han verkar vara en man av sitt ord.
Ja, vi får se vad krigsguden kan göra. Jag är kluven till den här. Jag har ingen vinnare. Jag är jättekluven mellan de här två. Jag hade nog alltså, jag gillar Moreno. Det är någonting med Brandon Moreno. Jag faller liksom för hans lite så här pojkaktiga charm. Men han känns bara så jävla skön. Det känns som en sån otrolig ödmjuk kille liksom, som har krigat och kämpat. Och det vore ruskigt kul att se någon som honom få det här bältet. Speciellt med tanke på att han blev utslagen och Ultimate Fighter. Kommer in helt plötsligt på ett bananskal in i UFC och bara överpresterar och chockar alla på något vänster. Så skulle han lyckas med det här, det hade varit, jag vet inte, jag gillar tanken om Brandon Moreno som champ. Kommer han lyckas? Jag är inte lika säker på att jag tror det, men jag vet inte, jag skulle bli glad om han blev champ. Det är nog så jag känner. Jag skulle faktiskt bli glad om han blev champ. Sen tycker jag att Davison Figueiredo är en otrolig krigare, och jag trodde förra gången att han kommer plöja igenom Brandon Moreno utan problem. Det kommer nog inte bli en jättelång match heller. Men jag hade fel, och efter det så kände jag att fan, det hade varit kul att se Brandon vinna. Så nu pratar jag ur ett verkligen känsloperspektiv här, att jag tycker att det vore roligt om Brandon Moreno vinner.
Kommenterar du?
Jag gör det.
Uff,
jag gör det.
Får inte vara partisk här
på. Nej, men det är jag inte. Det där brukar jag vara väldigt duktig på att inte vara. Även om folk ibland har tyckt att vi har varit det. Jag vet en match där jag vet att folk tyckte att vi var partiska, och det kan jag lyfta direkt. Det är McGregor-matchen mot Khabib.
Okay, ja.
Där var det folk som tyckte att vi inte lyfte tillräckligt mycket hur bra Khabib var mot Conor.
Ja.
Men det var inte frågan om att Khabib var bra mot Conor. Det var faktiskt att Conor lyckades försvara väldigt mycket utav det som Khabib skickade. Och då blir liksom casual fans blev frustrerade över det. Och det var många som hörde av sig. Men jag fick höra att det var samma problem med dem i USA också.
Ja.
Att de lyfte liksom allt bra som Conor faktiskt gjorde i de här försvaren. Och det är skillnad på att kunna stoppa vissa moment. Men det är också det som är, vad ska man säga, alla som tittar ser inte det, utan, och där var det ju, där kan du ju snacka om att folk snackade med känslor.
Ja,
det var
otroligt
mycket affekt under den matchen. Och bara, det skulle vara så här och alla ni har fel och ni är överkörning och bla, bla, bla. Det var inte en överkörning, och det var därför jag tyckte det var rätt kul också när Javier Mendez säger i en intervju typ ett halvår senare, bara, Khabibs svåraste match, det var McGregor. Medan jag tror att vissa vill få det typ att Khabibs enklaste match har varit McGregor.
Men det kommer alltid vara som så mellan de här två fraktionerna. Tim Khabib, Tim McGregor.
Så är det. Men det är, annars så tror jag nog aldrig att det liksom har, alltså vi, där försöker man ju verkligen vara så opartisk som möjligt. Även när det är verkligen så här Alex som fightas, eller någon som försöker med ändå att lyfta det bra som den andra gör. Så skulle jag inte kunna göra det, så skulle jag nog inte ens sitta där. Om vi bara skulle sitta och prata ur känslor hela tiden, då hade man inte varit långlivad som varken kommentator eller
Roberto liksom. Brödernas kommentering back in the
days. Ja, precis. Men vi får se. Alltså, samtidigt är det så här, må bäste man vinna. Alltså, återigen, jag tycker Davison Figueiredo är en grym fighter. Alltså, jag är verkligen, blir glad när jag ser honom på korten, för jag vet att nu kommer det bli ett riktigt krig. Så jag tror, hur som helst.
Ja, de här kommer ju köra 100%.
Vi kommer
få, speciellt i rematchen.
Verkligen. Nej, men det här kommer bli så otroligt spännande att se. Ni som har följt oss i MMA-podden och följt mig ganska länge vet att jag är inte ett fan av femrondare, och därför undrar jag varför i helvete har de bokat upp Leon Edwards och Nate Diaz som en femrondare. Jag förstår att de skulle egentligen ha varit på ett annat kort.
Men jag hörde något att båda ville ha det till en femrondare.
Är det så?
Det är bådas önskemål.
Tänk om vi ska börja med huvudkort där allting är femrondare.
Ja, eller att allas önskemål får gå igenom.
Fy fan alltså. Nej, fy fan alltså. Jag tror att det är Leon Edwards vill ha en fem rondare så inga fans ska kunna hålla på. Hade de varit två ronder till, hade Nate Diaz, bla bla bla. Hade det inte varit för att läkaren bröt för kattet så hade han till slut lyckats vända, för han har så bra kondition mot Jorge. Nej, 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 gott folk. Han åkte på stryk och de bröt och det var helt korrekt brutet. Det där jacket var katastrof och Nate Diaz hade inte en suck mot Jorge Masvidal. Tycker ni annorlunda? Skriv till MMA-poddens Instagram. Kommentera inlägget och dela med er av era åsikter och tankar. Men kul att se Leon Edwards igen. Jag gillar verkligen Leon Edwards. Jag fick äran att snacka med honom när UFC var i Sverige senast. Jag tror vi hade en litet samtal på typ 20 minuter någonting. Jätteskön. Jag tycker han är sympatisk. Jag tycker han har en bra tanke om fighting, om sin resa i den här världen och
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hela den biten. Och nu får han liksom ett stort namn på ett sätt. Däremot så tror jag väl Nate Diaz är väl inte ens rankad, va?
Han får en superfight här.
Se, exakt. Något som jag vill kolla här, Nate Diaz. Nej, Nate Diaz är inte rankad. Leon Edwards är däremot rankad 3. Så det är en möjlighet här för Nate Diaz att helt plötsligt bara sno lite hype.
Yes.
Jag på något sätt så här, kanske lite förvånad att det är sån otrolig hype runt Nate Diaz, för att senaste gången han fick upp 2 vinster på rad, det var 2015 och sen McGregor-matchen 2016.
Men det är för att han alltid kommer med den här energin till fighten, ja. Och man vet att det blir en fight ändå liksom.
Men han har inte raddat upp 3 vinster på rad sen 2012.
Det var ett tag sedan, 10 år sedan. Men vad ska man säga? Jag ser Edwards som den med lite mer fight IQ här, lite mer tekniker, lite mer verktyg. Om han kan ta sig förbi, säger vi, Diaz press och boxning, det är väl det som kommer bli frågan här. Vilket jag tror han gör faktiskt. Diaz har fortsatt träna, kondition har han ju alltid, händer har han alltid och ett guardspel har han alltid. Frågan är om man kommer hamna där mot Edwards och hur Edwards väljer. Alltså Edwards är väldigt så här, strategisk och smart i sin fighting. Så jag tror vi kommer få se alla luckor som Nate Diaz har, kommer Edwards, han kommer visa upp dem. Han kommer visa att här har Diaz luckor och här, det är här jag ska fightas. Om det nu är low kicks på det där främre benet som alla alltid säger, low kicka. Och inte ge sig in i just de här boxningsmatcherna med Diaz. För där kommer han att övertag. Han har mer volym, han har mer ork, han har långa armar och han har en boxningsstil som är låg energisk för han själv. Men för andra kostar det väldigt mycket, för det är mycket som händer och det är mycket reaktioner och mycket småslag du reagerar på och slösa energi. Men jag tror Edwards faktiskt plockar hem det här. Jag känner lite det. Fast å ena sidan så känner jag det vore kul för Nate Diaz för att han är en ikon och jag gillar han som fan liksom. Men jag tror att Edwards har teknikerna, IQ:n för att besegra Nate Diaz.
Jag är nog på samma linje där. Den här matchen kommer jag nog inte gå åt andra hållet. Jag, trots att det hade varit ett långt uppehåll för Leon Edwards, jag tyckte han gjorde en sjukt bra match mot Belal Muhammad. Återigen ögonpetning. Ah. Där var det ju verkligen en ögonpetning. Som man såg i Belal Muhammad verkligen låg och skrek i smärta. Och man ser sen när de lyfter upp armen, ögat kan knappt öppnas. Det rinner liksom nästan lite blodiga tårar ur ögat på honom. Eller lite rödfärgade tårar. Jag vet inte. Jag gillar Edwards. Jag fick sån skön känsla bara var honom när jag fick möjligheten att hänga en stund med han. Och jag tycker han är bra. Jag tycker att hans senaste matcher, där kan vi verkligen snacka om, så att han går från klarhet till klarhet. Han utmanövrerar Gunnar Nelson på Gunnar Nelsons spelplan.
Exakt, och jag tror att han är, alltså han är så pass skolad i MMA att han vet vad som ska göras mot alla motståndare. Mm. Alltså han vet vad som tekniskt korrekt bör göras mot när han möter någon som Nate Diaz till exempel. Här. Han vet vad han ska göra, vilka typ points som han ska göra för att vinna över Nate Diaz och inte ge sig in i ett slagsmål och liksom ett bråk med Nate Diaz, för det kommer ingen vinna. Men han ska hålla det liksom kyligt i huvudet och strategiskt gör det han ska. Och det är det han gör jättebra. Det har vi sett mot alla motståndare han har mött. Sen har ju problemet varit att han har haft jävligt stor otur med allt.
Verkligen.
Och jag tror att nu får han ju ändå ett läge här att skina och bli liksom ett namn i USA med en vinst över Nate Diaz ordentligt. Och beroende på hur han avslutar den.
Exakt, och jag tror ändå nästan att det är bättre att den här matchen ligger eventuellt på det här kortet kontra andra. Det kommer vara en utsåld arena, yes. Det kommer vara en bra pay-per-view där borta. Och det är inte pay-per-view för er som är här, så besvära inte med att fråga mig på Instagram. Ni behöver inte betala något extra för den här galan. Nej, men det ser bra ut. Jag tycker att det ser... Det här är all möjlighet här för Leon Edwards att yes. skina. Men vi vet också att Nate Diaz är en riktig tuffing och ingenting ska man ta för givet. Leon Edwards kommer verkligen behöva jobba. Men nu har vi Belal Muhammad på matchen under mot Damian Maia. Jag vill lyfta även Leon Edwards match mot Belal Muhammad, för Belal Muhammad är väldigt bra på att sätta press på folk. Gör det jobbigt för folk. Han lyckades inte med någonting mot Edwards.
Nej.
Alltså ingenting gick igenom. Och det var där märker man verkligen med att det finns nivåer till det här gamet. Och Leon Edwards visade att vad Belal Muhammad än gjorde så det besvärade aldrig honom. Bara utmanövrerade han på alla kanter. Boom, boom, boom. Visst, ögonpetning. Jätteolyckligt. Men han visade varför han är där han är. Och jag hoppas att, alltså så här, vinner han mot Nate Diaz så hoppas jag faktiskt att han får en titelchans. Nu har det ju börjat, jag fattar inte om det är 100% spikat att det är Colby Covington som kommer gå om titeln.
Jag är inte heller 100 på det.
Det verkar som att det är det lutar åt. Ja. Men det är ingenting, de har inte satt ett spikat datum, men det verkar som att båda har sagt att det är den matchen som kommer att bli. Vi får se. Vi får se vad som händer. Det är min Maia Belal Muhammad. Snabbt, vad tänker du om den? Vinst, förlust, för vem?
Jag håller på OG Damian Maia. Alltid, så länge han fightas kommer jag alltid hålla på han. Han är en legendar och han är en soft snubbe. Jag har träffat han också här. Det är ju Valdos vän.
Ja.
Han har ju varit i Sverige flera gånger. Och, alltså, sättet, han har ju sin spets och det är en mutant, jutsu-mutant liksom. Och hur kan man inte gilla han och hålla på honom? Och man vet här att ja, han kommer jobba sig in med sin konstiga stående stil här och, men så fort det blir kropp mot kropp här så kommer han ta rygg på Belal och sen är det hej då. Och jag tycker det är kul att han fortsätter fightas och visar att, hur säger vi, för alla jiu-jitsu-folk där ute att it works. Han har ju en suverän teknik liksom och det är verkligen så här lite old school, stil mot stil när han fightas och han håller sig till sin stil och det funkar alltid, eller har funkat alltid för han. För det mesta.
Ja, jag fick ju äran att träffa honom också när vi var i Anaheim och kommenterade Jones DC del 2. Ja. Då var han där och fightades mot Tyron Woodley. Och... Ja, men det hade varit kul. Jag hoppas väl att det här är förmodligen sista matchen. De har väl sagt ganska länge. Det skulle vara kul om han
alltså, jag tror det beror på vinner han så här lätt vinner han igen, så kommer han bara fortsätta. Liksom. För han har ju det. Han bara, jag spelar ingen roll. Det kan vara 60. Liksom. Lyckas jag bara komma i kontakt med någon så kommer jag ändå tekniskt vara så överlägsen dem. Så det är lugnt.
Hans senaste match är mot Gilbert Burns. Mm. Där vart han då släckt mittpunkten på första ronden. Men där har vi det. Vi har Panny på underkortet. Så kära vänner, vi kommer att kunna se prelims den här natten. Och det är Panny Kansad mot Alexa Davis. Panny Kansad kliver just nu in med 3 stycken segrar i ryggen. Och hon möter då Alexa Davis som kommer egentligen från 3 förluster på rad men vann senast mot Sabina Masso. Jag tycker det är bra här att Panny blir matchad relativt snabbt igen. Jag verkligen bara hoppas att hon plockar hem den här vinsten, vilket jag anser att hon verkligen har all potential att
hon bör göra. Faktiskt rent stilmässigt så bör hon göra det.
Jag försöker bara kolla lite snabbt här vilken. Där har vi en. Hon är rankad 11 idag. Och Ja, det verkar som att hennes motståndare är orankad då. Om jag säger rätt här nu.
Ja. Men det är ändå ett igenkänt namn liksom, i den divisionen. Och jag tror att en vinst över henne cementerar Panny ännu mera.
Ja.
I den divisionen. Och hennes namn blir liksom, säger vi, ja, men cementerat. Att det är en UFC-fighter verkligen.
Ja. Nej, men exakt. Nej, men som sagt, alltså verkligen.
Finns det några andra matcher som är intressanta på prelims?
Vi ska ta en titt. Jo, men det finns lite intressanta matcher där. Hakim Davoodu, Movsar Evolev, Matt Frivola, Frank Camacho, tror jag kan bli rätt rolig. Steven Peterson mot Chase Hopper.
Chase Hopper, är det dags igen?
Ja, och Chase tredje, Hopper möter ju en riktigt den tredje, jobbig snubbe. Han som kallas för Ocho.
Ocho, Steven Peterson.
Han är, det är en kille som verkligen går in och, det är en brawler alltså. Han älskar att gå in och bara råbrala mot sina motståndare. Han har 18 vinster, 5 via knock, 8 via submission. Ja.
Men Hopper har ju en bra hak. Ja. Liksom, den flyger fram och tillbaka och sen lyckas han på något vänster jiu-jitsera ut alla.
Ja, men, och men det är där någonstans också. Det var ju det de har sagt om Chase Hopper. Men om den här killen vill ha en långlivad karriär, du kan inte vinna matcherna så som han gör. För att han åker på ruskigt mycket däng och sen lyckas han då strypa ut sina motståndare.
När de andra har slagit sig trötta.
Ja, så jag menar, han gjorde det mot, hans debut var mot Daniel Tamer. Han åkte på lite stryk där, men han faktiskt vinner ju via TKO mot David Tamer. Och han hade 3 TKO-er innan det. Sen förlorade han mot Alex Caceres och så vann han mot Peter Barrett. Vilket jag också tror var en match där han åkte på rätt mycket däng alltså.
Men kul att se.
Och nu möter han ju ytterligare en brawler. Ja. Alltså, han skulle nästan behöva bli satt mot någon som kör BJJ. Och han är bara 21. Det är ju det är en jätteung kille. The Teenage Dream är även kallad då. Vi får se, men det är ju intressant med honom. Eric Anders mot Darren Stewart i en match som jag ser fram emot. 2 intressanta mellanviktare som kommer att fightas. Sen har vi ju då den första matchen på huvudkortet är Paul Craig mot Jamal Hill. Paul Craig har ju de galnaste av submissions som han kan slänga ut ur rockarmen väldigt, väldigt snabbt. Innan vi hoppar på att lyssna frågorna, har du sett Paulo Costa? Han har ju sagt nu att han inte...
Att han inte var bokad.
Var bokad liksom och hoppar ur och han tycker att de ska ha bättre betalt och hela den här biten.
UFC gjorde en fuling på han och tydligen läste jag att, eller hörde att de brukar göra så. Det är ett strategiskt, säger vi, en move liksom, att de säger att en match är klar för att du inte ska kunna tacka nej sen, för då blir framställs du som rädd eller det finns en anledning att du inte vill ta den matchen. Och han vill ju ha mer pengar eftersom det är en main event. Det är förståeligt, speciellt efter nattens gala då en youtuber tjänade, var det 20 miljoner dollar.
Exakt.
Så tycker jag definitivt att man ska ha betalt när man går på main event och jag tycker att UFC, alltså de kan lätta på det här bankkontot lite mer, ge folk lite mer cash. Säger vi, allt förändras.
Men då tänker jag så här. Det här är en väckarklocka på 2 sätt för MMA-fighters. 1, exakt det du säger. UFC borde lätta på plånboken. Jag håller med. Det bör de verkligen göra. Det finns pengar. Det finns en möjlighet att göra allt det här. Samtidigt så lyfter Dana White väldigt ofta. He's not a needle mover. Nu tycker jag också att fighters borde förstå. Om YouTubers kan gå in och tjäna de här pengarna, varför kan de göra det?
Ja, det är för att de har en
för att de är på... YouTubers. De har en otrolig följarskara på flera miljoner som är redo att hoppa in och betala för att se de här personerna fightas. Om nu fighters börjar tänka ur ett rent marknadsföringsperspektiv här, väx på de sociala medierna, 100%. Jobba, då är ni needle movers. Där har vi till exempel Conor McGregor som har varit briljant på att jobba med det här.
100%.
Han har sett till att få sin följarskara och då får han också fans. Det går inte att säga varför tjänar Conor McGregor pengar. Om det är din fråga varför han tjänar Conor McGregor pengar, förlåt, då är du dum i huvudet alltså, om du inte ser allting han gör utanför.
Ja, alltså i dagens, säger vi, i dagens business, fight business, så är du en produkt och du måste marknadsföra den här produkten så att den har ett värde. Visst, du kan vara jättebra på att fightas, men då kommer du inte få, som du säger, de feta pengarna. Utan det är upp till alla fighters, hur tråkigt de än tycker att det är, så måste de prostituera sig på sociala medier. Så mycket det bara går. Skapa ett aktivt följnings, hur säger vi, en following som älskar att se dig. De kommer se dig vad du än gör och då har du med dig det här vart du än går. Om det handlar om sponsorer, om det handlar om matcher, så kommer du alltid ha de här... den här following med dig och då kan du helt plötsligt börja ställa krav att vet du vad, när jag går match så kommer alla de här, hela det här landet kommer se mig, eller hur det nu än är. Men det är så i dagens fight business. Du måste göra det här. Det finns inte att bara, men jag levererar på match. Okej, ja, men då får du vara nöjd med den lönen du får. Men, ja, men och sen kommer en kille som är sämre, men som har, som du säger, flera miljoner followers. Ah, ja, men det är klart han kommer få, kan komma till bordet och ha lite leverage när han förhandlar om hur mycket han, att han vill ha ett större gage.
Ja, men verkligen. Och frågan är inte hur kan en YouTuber tjäna 20 miljoner dollar. Frågan är istället hur kan jag bli som en YouTuber som tjänar 20 miljoner. Då gäller att vända på det där. För det man missar en sån stor del av den här ekvationen om man inte fattar att Jake Paul har en helt absurd följarskara bakom sig. Det är inte bara Jake Paul, random snubbe från gatan som möter Mayweather. Det här är en jätteetablerad YouTuber som har en sjuk följarskara bakom sig på flera miljoner. Så varför köper folk PPVs? Jo, för att Jake Paul har fans och det fattar Mayweather. Därför går de in och gör den här matchen. Eller Logan Paul, förlåt. Och det, där
jag Logan Paul,
det gäller verkligen att se det här ur rätt perspektiv. De har jobbat upp en följarskara, de har sina fans och när de kliver in och gör det här, då funkar det. Samma som McGregor, han är en sjuk följarskara.
Det sjuka är ju att det här kommer ju ta över så mycket. Kolla nu är Tyron Woodley bokad mot Jake Paul. Det är kul, det är en rolig match liksom. Jag gillar hela deras så här snack innan och, men det säljer. Och jag tror att Tyron Woodley kommer göra sin fetaste paycheck ever också, precis som Ben Askren. Och i ett sånt här läge också, då han bara kommit från förluster och karriären får en blessing här, alltså vet du vad, nu kan du tjäna sista stålarna här innan du retire for life. Och jag tror att det här liksom, nu är det någon TikTok-gala där massa TikTokers ska boxas mot varandra och det har ju blivit en grej det här. Och det får man bara respektera att så här, hur mycket man än ogillar det, att det inte är sport i den aspekten, så är det underhållning. Och det kommer alltid sälja. Och säger man, vi kommer se mer utav sånt här. Och många fighters kommer möta kändisar för att få pengar. Det kan vi inte hata på, det måste man respektera.
Nej, det måste man göra. Jag tror att där är det verkligen viktigt. Det gäller att förstå varför de här personerna drar in pengar. Man kan inte stänga bort ekvationen följare, fans och bara tro, som Paulo Costa till exempel. Jag förstår, jag vet inte om jag hade slängt ur sig den kommentaren, men varför kan en YouTuber tjäna så här mycket pengar och inte jag? Du svarar på frågan själv. Han är en YouTuber och du är inte det. Där har du svaret. YouTube just nu är mycket större än UFC. Tyvärr, alltså tyvärr. Men det gäller, här tror jag det gäller att hänga med i allt det här. Följare genererar ekonomi. Har du väldigt mycket följare så kommer väldigt många av dem också gå in och köpa dina pay-per-views. He's a needle mover, som de säger. Och det finns de som där inte händer så mycket. Och man kan gå in och titta på respektive PPV. Det är relativt offentligt, tror jag, två siffror. Där kan man se.
Och inte bara det, det är väl bara kolla nu nattens gala. Hur många sponsorer de hade, hur mycket stålar de har kastat in för att få synas på ringrep och canvas och så vidare. Liksom. För de vet ju att det är flera miljoner människor som kommer titta på det här. Våran logga får exponering till alla de här miljoner.
Ja,
spelar ingen roll om det är två jättebra boxare, men så länge vi når ut till så många som möjligt så är vi villiga att betala.
Kolla bara hur stort det har blivit med Abu Rosic och, eller med Hezbollah och exakt. Abu Rosic. Det har blivit sjukt stort.
Exakt.
Sjukt.
Nej, men det har vi sagt innan. Vi kommer nog få se sånt här alltså mer och mer, och lokalt också tror jag faktiskt.
Ja.
Allt handlar ju bara om exponering. Och finns det exponeringsmöjligheter, spelar ingen roll att du är bäst i sporten, men kan man nå ut så mycket som möjligt så kommer folk, säger vi, slåss eller vad det nu än är de kommer välja att göra, men att många kommer titta på det.
Exakt. Nej, det är spännande tider. Vi får se vad som händer framöver helt enkelt.
Yes.
Snart är det väl Abu Rosic och
Hezbollah
som ska göra upp. Vi ska gå in och kolla upp våra lyssnarfrågor som vi ställde till er på Patreon.
Yes.
Så jag ska ta fram dem nu så ska vi se vad ni har sagt. Eller vad det är ni vill veta, rättare sagt.
De vet en massa grejer.
Det var ett tag sedan vi langade ut lyssnarfrågorna. Boom! Nu är det dags igen.
Yes.
Och vill ni delta i lyssnarfrågorna, då joinar man oss på Patreon. Vi börjar med vår boy här, Pub90.
Oj, oj, oj.
Som frågar, vad tror ni om Paulo Costa? Kommer han bli kattad om han drar sig ur en match?
Nej, han har ju inte dragit lugnt.
Älskar podden som alltid.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte han blir kattad.
Nej.
Han har fortfarande ett värde för UFC. Kattar och man så inte än i alla fall.
Jag tror inte heller det. Sen har vi här Joakim Norberg frågar, vad ligger gagen på för Superior Challenge Fighters? Ser du något att ha koll på?
Ja, det kan vara allt från, hur säger vi, lunch money till månadslön kanske skulle jag säga, beroende på vad du har för kneg. Men ja, det är väl där vi ligger i Sverige.
Ja, alltså det tror jag nog att man kan räkna ut ganska mycket. Det är inte som att man tjänar miljoner på de här galerna. Vi är ett väldigt litet land, det är väl nummer ett. Så ja, där har ni väl svaret. Men det varierar, som sagt. Det varierar väldigt mycket. Då har vi här från Rennas som avslutar med älskar podden. Men vi börjar med det för jag tycker det är så skönt att höra. Tack så mycket, Rennas. Tjena grabbar. Tror ni att nordiska fighters som Hermansson, Amerikani, Gustafsson hade haft förlusterna de hade haft om de hade tränat i USA ibland? Och tycker ni generellt att det är någon internationell fighter, att det är något som internationella fighters borde göra för att lära sig nya saker? Alltså så här, jag tror så här, det här med USA är det är en otrolig överhype på det här med att vara i USA, skulle jag nog säga. Jag lyfte det några gånger tidigare. Vad gäller till exempel All-Stars så har vi ju folk istället som vallfärdar sig till All-Stars just nu för att träna där borta, för att det finns så otroligt bra sparring och att träningen är bra. Så allting hänger väl egentligen på vad vill du utveckla. Bara för att du åker till USA så betyder inte det att du kommer bli en skitbra fighter. Du måste hamna på rätt team, du måste hamna med en coach som du synkar med. Det är väldigt många faktorer som spelar in. Sen säger jag inte att det är dåligt att åka till USA, men du skulle teoretiskt sett kunna sticka till Brasilien, kanske till och med skulle kunna dra till ett camp i Tyskland som skulle kunna utveckla dig mycket mer som fighter, bara för att där får du exakt det du behöver. Så jag tror att magin ligger inte bara i att dra till USA, även om det är jättebra där borta.
Amerika,
absolut.
Amerika. Nej, jag tror att du behöver bara komma till ett ställe där du kan ha 100% fokus på det du ska göra, och att du har ett team runt omkring. Och då är det att du har mycket kroppar. Mm. Och det är det de har i USA. Det finns jättemånga på de här gymmen, så du har många att träna med. I Sverige är det oftast färre. Du har kanske 10 pers som mest. Om du har tur i din viktklass, du kan rulla på din nivå då om du är proffs, som du kan träna med. Så det är väl det, men vadå? Det är egentligen, man kan göra allt man gör i USA kan man göra här. Det gäller bara att du får hit lite folk så att du får den sparringen du behöver. Du har någon som ser över din fys och du håller det disciplinerat. Att vet du vad, vi kör de här passen i veckan, då är det vila, då gör vi det här, då har vi recovery och så vidare. Så det är systemet egentligen som man behöver. Sen vart du gör det spelar ingen roll. System och kroppar och kunskap. Och kunskap har vi väldigt mycket av i Sverige. Så jag tror mest är det bara den här kropparna, sparring. Folk som har bra nivå liksom och kan ligga på högsta nivå med den som behöver liksom utövaren. Att så här, vet du vad, jag har bra sparring. Jag kan utvecklas i sparringen. Och sen är det något som gör att du är disciplinerad och inte har massa distraktioner.
För det, jag tycker du lyfter en bra grej just det där med mycket kroppar. Det finns lite mer att lägga till det också. För faran om det är för få, det är också att man kör med samma person hela tiden. Man skapar en viss rutin, man lär sig varandras mönster.
Då blir det ingen utveckling.
Nej, utveckling kommer ju att ställas in för just nya människor som du har stått med, som kommer in med något nytt, som skickar nya kombinationer. Och där tror jag att den utvecklingen är. Men att det bara skulle vara att dra dit och där kommer allting bli jättebra. Jag tror inte riktigt att det funkar så.
Det som är den här myten, det är väl mest att folk har åkt dit och sen har de inte haft något annat att göra än att bara vara på klubben och träna och exakt. Hänga med träningskompisar och träna. Ja. Du är bara 100% fokuserad på träning och det ger ju resultat. Mm. Än att du är hemma och men, hängde med polarna idag, lallade lite den här dagen, skippa träningen, men nu går jag och tränar. Utan det är ju egentligen dedikationen och fokuset du lägger. Och det är det den här grejen har kommit från. Åk till USA. Ja, men du är dedikerad och du har massa nytt folk att träna med. Och du klart kommer hem och utvecklingskurvan är spikrakt uppåt, men kan du få hit de här kropparna och hitta de här bra tränarna, coacherna här i Sverige som kan göra ett system som funkar för dig, och då kan du absolut göra ett camp här hemma.
Jag skulle nog istället säga, titta istället hur långt vi har tagit oss på att vara här.
Exakt.
Men sen får vi inte glömma heller, Alex har varit i USA.
Definitivt.
Folk har sina små camps i USA. Jag säger inte att det är fel. Jag tror att det bästa tror jag nog är att reser runt, alltså åk till ett ställe, om man drar på en träningssemester så åk till ett annat ställe, var där lite, testa lite olika ställen och se vad man kan hitta, och där kanske man kan hitta ett samarbete med en klubb, att man åker dit någon gång ibland, men att det skulle ligga något såhär, all lösning ligger i att åka till dit i USA, det är nödvändigtvis inte så. Jag tror att vissa åker säkert runt på ett gäng olika klubbar i USA, sen kanske de drar hem. I Alex fall så vet vi att han gillar ju inte, han vill vara hemma, han trivs så bra här i Sverige. Att där tror jag istället att skulle han då bli flyttad till USA till exempel och bo där jättelänge, om inte det är där han trivs, då kommer inte träningen att löna sig på samma sätt. Då tror jag det är bättre att kanske vara på ett ställe, jag ska inte säga att det är sämre, men om vi säger då att då är det nog bättre att vara på ett ställe som är lite sämre, men att du är nöjd där. Sen om det är i Sibirien eller om det är i Kolkata liksom, det spelar nog inte så stor roll. Jag tror det handlar om att du måste må bra på dagarna.
Eller som nu har de ju åkt till USA, kan ja, säga att Alex, precis, för att vi säger vi campet ska vara där,
ja,
men han behöver inte vara det hela tiden, utan nej, campet där är ju att de har Performance Institute, de kommer vara på Extreme Couture. Visst, vad behöver Alex? Mer kroppar, mm, ställen att vara på, fokus kommer bara vara på träning, återhämtning, fys. Du får ju alla de här grejerna och distraktionerna försvinner som du har hemma.
Ja,
ja.
Det är nog svar på frågan. Jag försöker komma på om det är något mer som har hänt under den här veckan, för jag vill minnas att det är lite olika grejer som har poppat upp här, men jag kommer just nu inte på någonting.
Nej, det var väl, vi har tagit upp det mesta. Det är väl YouTubers-matcherna liksom som har annonsats, så Tyron Woodley får möta Jake Paul, vilket är kul.
Ja.
Och spöar Jake Paul Tyron Woodley, så ja, då är det heder ändå.
Vad tyckte du om, har du sett Logan Paul? Och
jag såg den i morse, fast jag kunde inte se hela. Det var någon så här hopklipp på YouTube med lite från, alltså jag säger så här, alltså jag trodde ju att Mayweather skulle se bättre ut, om man säger så. Ja. Visst, han är äldre, han är mindre, men jag trodde ändå skulle se bättre ut. Så. Och Logan Pauls andra boxningsmatch mot Mayweather, och han överlevde den. Han, jag såg en intervju med han efteråt, han sa ju det, the best moment of his life. Han gick mot den bästa ever, och jag överlevde 8 ronder mot han. Och jag fick ändå in lite slag. Han fick ju ta mycket slag också, men det blev inte det här man trodde, att Mayweather skulle knocka han. Det, i sig är det en vinst.
Ja, jag tror att det jag läste Daniel Cormier hade skrivit, jag tror det var Daniel Cormier som hade skrivit att this is not a good look for Mayweather. Och, alltså ibland, pengar absolut. Men jag tror att Mayweather bör ha tillräckligt mycket pengar för att liksom inte hålla, för nu snackar många om my legacy, mitt arv, det jag ska lämna efter mig, och det är så här karriären slutar, och till slut så kommer det bara...
Ja, men det blir lite cirkus liksom. Ja. Så här, och nu har du, visst, han kommer alltid vara i The Hall of Fame som den bästa defensiva boxaren någonsin, mm, genom tiderna, men också så här, ja, men nu blir det lite cirkus här, bara för att få in de här sista pengarna. Och det förstår jag också, han vill väl ha mer, alla vill ha mer.
Ja.
Men jag tycker ändå att så här, det som du säger, det tar lite från det att du mötte en YouTuber, visst han var stor och biffig, men att du inte gjorde bättre ifrån dig. Mm. Sen var det ju bara en paycheck för mig, det som han sa. Han bara, jag är ändå in the Hall of Fame. Spelar ingen
roll. Han bryr sig inte.
I want some money.
Ja.
När jag var i min karriär så mötte jag de bästa och spöade dem. Så vad? Nu är jag gammal och gör lite jippon. Lite cirkus.
Tror att det blir ett returmöte mellan honom och McGregor?
Mellan Mayweather?
Ja, de har ju hintat lite om det.
Jag skulle inte säga att det aldrig blir av. Båda gillar stålar och vadå? Kan de tjäna några 100 miljoner dollar igen, ja, så verkligen, varför inte? Jag hade gjort det. Alltså.
Ja, den lär väl sälja minst lika bra som den gjorde sist. Det skulle inte förvåna mig. Folk kommer gå in. Båda har en följarskara.
Och jag tror, ja, precis. Det är ju det. De vet ju vad de har. Och jag tror att McGregor också, så här, är han inte som han var förr i tiden i matchen som kommer.
Ja, verkligen.
Då är det kanske ett bättre alternativ än att försöka kriga sig genom UFC-bracketsarna.
Han kommer nog gå mot Jake Paul till slut. Alltså det skulle inte förvåna mig. Jake Paul bygger sin hype. Jag kan tänka mig att Tyron Woodley-matchen kommer sälja bättre förmodligen 100%. Än Ben Askren. Och till slut kommer säga fan McGregor.
Och vad är det nu? Hälften, mer än hälften vill vi se han få stryk. Och alla kommer vilja, ja, se förhoppningsvis Tyron knocka honom. Men går inte det så, ja. Och är det next in line?
De där bröderna har ett förvirrat efternamn eftersom att det är ett förnamn, men de gör bra ifrån sig. Jag måste ändå säga att jag älskar deras efternamn ändå, för det är fantastiskt fint. Och det känns som att jag flyger med i den här hypen. Exakt. Hela tiden. Man snackar om Paul konstant. Men grymt. Vi har nått vår ändhållplats. Återigen, hörni, alla patrons, tack så jättemycket för att, yes, ni är med och stöttar oss och backar oss. Vi har inte filmat nu på ett tag för att våran tredje man som är med här, vår kameraman och vår redigerare, han har varit på annat jobb, han har skött hockey-VM. Nu ska han vara tillbaka. Jag ska höra av mig till honom här idag och vi ska diskutera lite vad vi kan göra. Men från och med nu så kommer vi nog från och med nästa vecka att spela in ett avsnitt. Och det kommer vi att släppa till er alla Det kommer att vara till er alla. Och vi ska även se till att få upp lite schysst content på YouTube. Yes. Så gå gärna in och lägg en prenumeration på vårt YouTube-konto. Vi skulle uppskatta det jättemycket och hjälpa oss växa lite där. Kommentera gärna inläggen som finns. Så vi liksom sprider lite hypen utav att vi finns där, så växer vi tillsammans. Vill ni stötta oss på Patreon, gör det jättegärna. För stöttar ni oss på Patreon just nu så hjälper ni oss i vår utveckling med hela podden och var vi vill i framtiden.
Vi håller på att jobba på en Swish också. För er som inte vill orkar med krånglet med Patreon utan bara vill skänka en gåva till oss.
Exakt.
Det vi gör. Och har ni ett företag som vill synas eller höras i podden, så skicka iväg ett mail eller skriv DM på
Instagram också, eller mail. Yes. Och all info till mail och så vidare hittar ni bara om ni går in i bion här till podden.
Yes.
Så hittar ni allting där. Grymt! Ut och njut av solen, gott folk. Sitt inte inne nu. Och det är nästan tur att MMA-galna går på nätterna så att man inte missar den sköna sommarvärmen. Tack för den här gången.
Ciao.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.